Jaha, väl. Ursäkta.
Kör.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Ja, välkomna till Pascal och Johannes podd.
Tillbaka på listorna efter att ha legat liksom under det här 200-strecket en period.
Framförallt tillbaka i Stockholm igen efter en vecka ute på vägarna i det vi kallar Koppartjuv-Sverige.
Koppartjuvarnas Sverige, mycket vackert.
Otroligt vackert, om vi får se det själva.
Det är ingen annan som riktigt har plockat upp det, känner jag.
Nej. Nej. Är det något som någonsin har plockats upp från den här podden, förutom ditt swingande?
Det får jag ju, det är det enda jag får höra hela tiden. Folk tror att jag har gått på den här klubben.
Knullkungen.
Ja.
Ja. Nej, men du känns faktiskt lite... För det första är du sjuk. Mm. Du är äcklig och jävlig. Jag hade helst vet att någon här på Perfect Day liksom inkapslade i någon sorts munskydd så jag inte blev smittad av det här.
Det var speciellt att du la upp någon form av skinnjacka för din mun som skydd för mig.
Ja, men du kom in här liksom, det var ju
mycket snörvel.
Snörvel och papper och nej, du ser inte ut att må särskilt bra.
Nej, det jag gör inte. Jag mår fruktansvärt. Ja.
Men vad har läkaren sagt då?
Läkaren har sagt?
Ja, har du säkert varit hos någon läkare?
Nej, jag själv medicinerar med lite starka kortisontabletter.
Ja. Det känns som att du också saknar de här...
Det är för jag tror att jag är på turné och att jag är en artist som drar folk.
Du, så här är det ju. Det var ju något gig när vi var ute. Jag kommer inte ihåg var vi var då. När
vi var alltså på bokturné, har vi sagt det?
Det var inte rocktåget du var ute på.
Runt i småstäder och nasade böcker.
Ja. Men, och sen så på kvällarna då så pratade vi om våra böcker i olika lokaler.
Mm.
Och det var ju någon av de här kvällarna du fullständigt tog över. Jag fick inte en syl i världen. Du satt bara och bettade gamla murvelhistorier.
Det var Ludvika, va? När jag presenterade mig som bygdens son.
Ja,
för att jag kom från ett annat ett närliggande landskap.
Ja, det var faktiskt höjden av fräckhet, måste jag säga.
Samma riksväg i alla fall.
Ja, samma riksväg.
Det var ingen som köpte det där riktigt.
Det är som att säga, jag är bygdens son, för jag är född lite längre upp på E4 upp i Sundsvall när man är i Stockholm. Men i alla fall, du berättar ju bara gamla murvelhistorier. Mm. Det är härligt. Du är
rungande,
faktiskt...
alltså det var verkligen succé, de här murvelhistorierna.
Ja, men du är kanske Sveriges bästa murvelhistorieberättare. Men jag träffade en person, Patrik Ekvall, gammal murvel får man säga, som fan kanske slår dig på fingrarna. Så jag har fått mig till skänks 2-5 plus murvelhistorier, om jag får säga det själv.
Oj.
Ja. Birger Bure.
Birger.
Känner du till gubben Bure?
Det känns ju som en man som inte lever och inte har gjort det på ett par decennier.
Nej.
Kan du pitcha gubben Bure där?
Gubben Bure AB. Nej, men först och främst ska jag säga, han har en jävla karriär, gubben Bure. Han jobbade på Kvällsposten i Malmö då.
Så jävla smalt, ja.
Legendar, sportkronikör, simguru.
Varför pratar du om det här, måste jag ändå fråga.
Ja, men jag ordinerar ju att du kommer bli frisk om du... Jag ordinerar en riktigt bra murvelhistoria. Jag tror du kommer bättre då. Pigna till lite. Det är dålig stund, Siri, nu.
Mm. Ja. Ja, men bra. Birger Bure.
Birger Bure.
Birger, ja.
Jag såg bland annat VM-finalen 1958 i fotboll.
Och vad kallades han? Du började på en mening där som du inte slutförde.
Birger Bure kallades Bruna Strecket. Vet du varför?
Bruna Strecket.
Ja. Vet du varför?
Nej.
Han satt alltid naken på hotellsängarna och skrev, så det blev liksom ett brunt streck.
Han var inte så hygienisk, Birger.
Jag vet inte. Jag vet inte. Han rökte 60 cigg om dagen. Han var en skicklig jävel, det ska vi säga.
Mm. Han har läst mycket av Birger Bures samlade verk.
jag har inte hittills haft nöjet att läsa något av Birger.
Men han var på Kvällsposten.
Han var på Kvällsposten.
Bruna Strecket.
Och på 70-80-talet då följde han Ingmar Stenmark runt i världen. Du vet vem Ingmar Stenmark är? Känner till honom?
Jag har hört talas om honom. Ja. Du var besatt av honom på Expressen.
Jag breakade bland annat att han skulle vara med i Let's Dance.
Och det fick du stora journalistpriset för.
Nej, jag fick ju inte det, förvånande nog. Birger alltså, han följde Stenmark runt i världen. Den här gången så är han i Furano i Japan där Stenmark tävlar. Patrik Ekvall då, han är redigerare. Det är mitt i natten och Ekvall sitter på redaktionen i Malmö. Ekvall jobbar ju med sitt. Det ringer. Telefonen ringer. Ekvall lyfter luren. Det är Birger.
Aha.
Han hör...
Han presenteras inte som Bruna Strecket.
Nej.
Nej.
Men vet du hur han hör att det är Birger?
Nej.
För Birger andas alltid ut massa rök innan han börjar prata. Hur mycket klockan? Fråga Va? Birger. Jag försöker på skånska här.
Okej.
Ska jag fortsätta med skånska?
Vi kommer inte ha några lyssnare kvar i Skåne efter det här.
Hur mycket är klockan? Fråga Birger. Ekvall höjer blicken och betraktar väggdjuret där på redaktionen. Kvart över fem, svarar Ekvall. Ja, men där! Ja, men här!
Vadå? Han vill att Ekvall ska räkna ut... Han kan inte kolla på klockan. Så vill att Ekvall ska räkna ut tidsskillnaden.
Ja, exakt så. Fem plus, eller?
Två.
Nej. Min skånska då?
Den här överkorsade getingen eller minustecknet. Så.
Fan.
Känner mig inte alls glad nu.
Inte.
Jag vill ut på vägarna igen.
Mår inte bättre?
Kan du ta mig ut på vägarna?
Jag kan fan ta dig ut på vägarna. Jag har faktiskt... mitt segment kallar jag faktiskt vykort från Koppartjuvarna Sverige.
Vackert.
Ja. Ska vi gå vidare?
Nu åker vi. Nu startar road i bilen.
Förra veckan var du och jag tillsammans med vår roadie Elias ute på turné i det riktiga Sverige, Dalarna.
Du kallade det Dalarna, den här turnén, på i sociala medier. Du fick ju väldigt mycket mothugg eftersom att 5 av 10 stopp var i Dalarna, resten i Norrland och Södertälje.
Ja, ja. Men saknar du att vara ute på vägarna eller on tour som vi brukar säga?
Oerhört mycket. Det är en tomhet som har liksom lagt sig över livet.
Det är ju mindre glamoröst än vad det låter. Ofta står vi i ett halvtomt köpcentrum med en bok i handen, sen gastar vi till förbipasserande. Tycker du om att läsa? Eller, vad gjorde du sommar 1994? Eftersom vår bok handlar om just den sommaren. Det var 10 stopp på 4 dagar. Men den här veckan som vi då har bakom oss nu, den förde åtminstone mig tillbaka till ungdomen. Till de där resorna man gjorde när man satt ett par killar i en bil. Och för att citera Karin Boye, vilket vi nog aldrig har gjort i den här podden tidigare: nog finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Kanske hade hon också varit ute och nasat böcker runt om i Koppartjuvarnas Sverige.
Förmodligen hade hon det.
Förmodligen. Ingen av oss i den här bilen brydde sig om var vi skulle eller vad syftet var. Det enda vi ville var ju att vara tillsammans. Och vi sa ju alla tre, du, jag och Elias, att om vi inte hade haft familj så hade vi velat leva på det sättet. På väg till eller från en småstad med en 3+ kebab i magen och den svarta asfaltstungan utrullad under motorhuven på en hyrbil med helförsäkring. Och det är viktigt att vi hade helförsäkring, kändes det som.
Väldigt viktigt. Kommer du berätta om det?
Det kommer jag nog berätta om. För här kommer då mina små glimtar från den här resan. Man kan kalla det mina vykort från Koppartjuvarnas Sverige. Det finns en tätort på en slätt. Ett kök, de sträcker sig mot himlen som en tigger under slummen. Du ser ifrån den stora vägen. Om du reser dig till vår. På den här resan har du med dig en flaska whisky. Det slumpar sig nämligen så att vi under resan kommer allt närmare din hemstad. Inte Hallstahammar, utan den lilla by där din mamma ligger begravd. På hemvägen ska vi förbi där. Huset och kyrkogården ligger inklämt vid 66an, som du kallar den. Industrivägen.
Industrileden till och med.
Industrileden.
Viktigt.
Ofta säger du, jag är född längs den här vägen. Jag frågar, vad ska du göra med den där whiskyflaskan, undrar jag från baksätet. Den ska jag dricka vid morsans grav, svarar du. Och jag tänker att det finns något väldigt vackert i det där. Vi börjar i Gävle. Eftersom vi är lite tidiga strör vi omkring i ett tomt köpcentrum. Du går in i en butik och när du kommer ut har du med dig en blå bomberjacka. Du har betalat för den, alltså, vill jag tillägga. Lät som det är stulit med.
I Koppartjuvarna Sverige betalar man inte sina jackor.
Jag har 6 jackor med mig på den här turnén, säger du, medan du stuvar in den i bilen. Vi ställer oss i ett köpcentrum. Eftersom det är tomt flyttar vi ut på ett torg. 2 narkomaner kommer fram. Vittjar lystet våra böcker med glansiga blickar. Jag frågar om de vill köpa varsin bok. Har inte råd, säger en av dem. Men det är härligt att lyssna på när du snackar, säger den andra. De försvinner iväg när väktarna kommer.
Det är ju en otrolig jävlig dialekt du får till. Först Malmö och nu det här.
En kvinna passerar. Jag frågar, minns du vad du gjorde sommar 94? Eftersom vår bok som sagt handlar om just den sommaren. Och hon säger, håll käften, det har inte du med att göra.
Hon kommer till Stockholm alltså.
Kanske, kan vara inflyttad. På den här resan är det vår roadie Elias som alltid kör bilen. Jag tänker att det är märkligt. Han har exceptionellt dålig syn och reaktionsförmåga.
Han är även nedsatt balans.
Ja, exakt. Ja, sammantaget är han en usel bilförare. På väg till Mora, på en ödslig väg, upptäcker han inte en 700 kilo tung älg som står som en koloss i vägrenen. Han bara bränner rakt förbi den. Såg du älgen, frågar jag och sneglar bakåt. Vilken älg, säger han. Ändå ska vi under de här dagarna låta dem köra i 300 mil. Jag flyger över ett land som varit nästan i en lampvärld. Där allt är så fantastiskt enkelt. Där allt är så oändligt svårt. Långa tider är det gömt från solen. Krona för krona till toppen. Som några vill ha för sig själva. Fast det mesta är tallar och gran. Som några vill ha för sig själva. Och jag minns en sommar. Och den första smaken av öl i en park. Vi sitter på en bar i Falun. Vi dricker öl. Vid bordet bredvid oss börjar ett medelålders par bråka. Plötsligt reser sig kvinnan häftigt. Vi kan lika gärna sitta kvar här. Du vill aldrig knulla sen du börjar gå på dina mediciner, säger hon. Och jag tänker att det här, det är mitt Sverige. I en rondell i Sandviken ropar vår roadie plötsligt till.
Är det då han upptäcker älgen?
Nej.
Nej.
Skulle kunna vara så.
Två städer bort.
Det är liksom något glapp i hans kropp. Ledningar går snabbare till munnen än till fötterna. Han utstöter alltid ett gutturalt läte innan han bromsar.
Det är lite som Glenn Strömbergs Champions League-kommentatorn. Exakt.
Exakt så låter det faktiskt.
Då vet man att man är väldigt nära förestående död.
Ja! Vi blir stående en stund i den här rondellen medan ett Mälartåg passerar på spåret som löper åtminstone 50 meter längre bort. Vad är det, frågar jag. Jag trodde att tåget skulle köra ut i rondellen, säger han.
Vi kommer bli sossanmälda. Två pappor som låter honom köra.
Vi befinner oss på en väg mellan Sandviken och Ljusdal. Du sitter böjd över din telefon när du plötsligt skriker "Stanna bilen!" Elias gör det. Du öppnar dörren, vacklar ut i skogen. Trots att det nu börjar bli varmt så ligger det fortfarande fläckar av smutsig, nästan svart snö på marken. Du böjer ner, tar upp en näve snö och gnider den mot ansiktet. Jag och Elias öppnar dörrarna och kommer efter. Vi står på varsin sida om dig och jag frågar, vad är det som har hänt? Du håller fram din mobiltelefon.
Titta!
Det här var en bra imitation. Exakt så lät det.
På skärmen visar du en konversation med Akademibokhandelns officiella Instagram-konto. Som svar på en video de har lagt upp på oss har du svarat. Du har skrivit B-rudar. Ingen förstår riktigt varför. Allra minst du själv.
Är det ni? Jag måste bara fråga det. Det här skedde på morgonen. Jag kan inte varit onykter när det skedde. Är det ni som har skrivit här?
Jag svär på Benjamins liv att det inte var någon av
Det är oss. Så otroligt obegripligt.
Ja, det är det.
Jag får fortfarande, alltså det svettas.
Vi står i ett köpcentrum någonstans i Koppartjuvarnas Sverige. Du försöker sälja på en mycket gammal kvinna vår bok. Där borta står Pascal Engman, säger du. Gary Engman, undrar tanten. Inte gubben Engman död? Jo, stendöd, säger du.
Alltså nu måste du berätta om Gary. Vi var ju lite inne på honom förra veckan i podden. Men också på scen i Ludvika satt jag och hävde ur mig diverse förtalsbara saker om Gary.
Ja,
till stort jubel.
Ja, verkligen.
Han var ju, det är din morfar.
Du har blivit väldigt intresserad av Gary Engman. Min morfar som sagt, nyfiken. Inte min muffi utan min riktiga morfar.
Din riktiga morfar, just det. Och han var chefredaktör på Aftonbladet, eller hur?
Ja.
Vilka år?
1981 till 1985.
Så det var honom då skrev det här dokumentet om? Det här liksom, dokumentet var alltså Aftonbladets tidiga MeToo-upprop som skrevs typ på 70-80-talet där. Men det var om Gary alltså.
Nej, det var det. Det kan starkt dementera. Morfar, nej. Det hoppas jag inte.
Du borde haft en PR-konsult för ditt svar är väldigt... Du finner inte riktigt orden.
Nej, men nej. Amelia Dam har sagt att morfar var en väldigt bra och jämställd chef faktiskt.
Men hur som helst, jag googlade honom lite snabbt.
Ja, jo, du har googlat honom mycket på sistone. Det känns som du har fått en hänga på honom.
Det är väl så att han var en riktig bock. Det var ju kvinnor hit och dit.
Han var gift några gånger, det var han.
Men, och det var han som gömde nazister i Chile. Men vad är kopplingen med dig och Chile då? Det är väl Gary?
Nej. Jag vill säga det så att ingen tror inte han. Ingen i min släkt har någonsin gömt nazister, vad jag vet. Varken i Chile eller i Sverige.
Men det var ju någon snuskgubbe i Chile. Jag har alltid trott att det är Gary.
Ah, nej, det är ju Romelio González. Det är ju alltså min pappas morfar. Han var... Romelio.
Han är guldgrävaren.
Ja, guldgrävaren som hade 52 stycken erkända barn uppe i en by i norra Chile.
Alltså, erkända, han hade förmodligen
han
dubbelt så många.
Han var en knullgubbe.
Ja.
Det får man säga. Knullgubbarnas knullgubbe.
Okej, vi ska släppa Gary, men Skunk, var hon ihop med Gary eller González?
Sniff. Det var morfars flamma. Pensionerad operasångerska. De var ihop där i, ska jag säga strax före, slutet av 90-talet så var Sniff ofta hemma hos oss.
Varför hette hon Sniff? För att hon luktade illa?
Nej.
Eller för att hon inte tackade nej till en lina?
Jag fan. Jag blev också starkt med att morfar skulle vara kokainist.
Men Sniff däremot?
Nej. Sniff, jag vet inte varför. Jag kan kolla upp det här med mamma.
Ja, det tycker jag verkligen du ska göra.
Jag vet inte varför Sniff kallades Sniff.
En väldigt nyfiken på Gubben Engman.
Morfar, Gubben Engman.
Hon sa ju så. Så otroligt roligt
att hon sa det. Jaha, kan vi åka vidare? Kan vi lämna Gubben Engman?
In i bilen med dig.
Ja, jag åker in. Vi åker förbi Rättvik. Du känner väldigt starkt för Rättvik. Du har förlovat dig här. På en brygga, berättar du.
Ja, just den där långa bryggan.
Ja. Och sen har du åkt hit för att köpa hembränt med två killar som heter typ Pusten och Gusten. Eller, vad hette de?
Purren och Körren, tror jag de hette. Märkligt att de hängde med mig när jag var 13 och de var typ 25.
Purren och Körren, förlåt. Men sen plötsligt tystar du. Du får något drömst i blicken. Du pekar ut mot en brygga och säger, där var det. Och vi åker vidare.
Hon tappade ringen i vattnet samma kväll. Min mammas ring.
Detta, gav du henne fyllkärringens ring?
Är det klart jag gjorde?
Vad, hade du stulit den från din mamma?
Nej, men de hade ju skilt sig.
Varför satt du på din mammas ring?
Ingen aning, jag kanske hade stulit den.
Hittade du den?
Ja, jag är några barn och fick en 500-ring.
Av vem?
Av mig.
Aha, ja. Fint av dig.
Verkligen.
Under signeringarna, då skriver jag i böckerna. Tanken är att du ska stå bredvid och småprata med bokköparna. Din handstil är faktiskt så pass dåligt att det är befogat. De första stoppen under den här resan så gör du det väldigt bra. Du minglar på, du ställer intressanta frågor. Underhåller med dina små historier. Men ju längre vi kommer, desto tystare blir du. Till slut står du bara där och glor hålet. Vi står på gatan i Leksand med vårt bord. Vårt bokbord. Från andra sidan gatan närmar sig en mörkhårig kvinna i vår ålder. Jag ser hur du korsar övergångsstället för att gå henne till mötes. Du går hastigt, säljsugen med dina vanliga spattiga rörelser.
Och för varje försäljning går man ju alltid längre och längre bort från bordet. Det kan handla om 500 meter på slutet.
Ja, här var du, gick du väl 100 meter bort i alla fall. Du säger något och hon tecknar till svar med händerna. Hon pekar på boken. Ni följs åt tillsammans vid gatan. Det är som att klockans visare blir halt. Allt går i slow motion. Dina rörelser är mjuka, följsamma. Jag förstår plötsligt att hon är döv. För du liksom pekar på boken. Sen tar upp din mobil och skriver något på den. Visar henne. Hon läser vad du skrivit och hon nickar. Och hon ler ett väldigt vackert, nästan bländande leende. Jag står och pratar med en man, försöker också sälja, men jag tystnar. Jag har bara ögon för er, för det är någonting som händer där, mellan er två. Det är som att ni hittar varandra i tystnaden. Du blir en annan. Och hon är så fin, den här kvinnan. Hon är så full av liv, så glad. Och du blir varsam, försiktig i rörelserna. Jag kan inte göra annat än att titta på er, och det här låter fel. Men det är som att ni är attraherade av varandra.
Det var en fin stund.
Ja, men får jag säga att det nästan var sexuell?
Det var en så vacker stund.
Ja, men det var som att vi andra bara var statister i en romantisk komedi som handlade om er. Och det är nog bland det absolut vackraste jag sett i hela mitt liv.
Jag måste säga till Magda att aldrig lyssna på det här avsnittet.
inte går att nå. När du träffar botten, kom ihåg mig då. När du tagit första bästa tåg och ger vad som helst för en dialog. När du står sist i kön, kom ihåg mig då.
Vi sätter oss i bilen, vi lämnar Leksand. Jag inbillar mig så här i efterhand att vi båda är lite tagna av mötet med den här dövstumma kvinnan. Ett par mil senare tror Rhodey att skuggan från en vägkamera är en död räv. Kolla där, roadkill, säger han. Vi svarar inte. Barerna i Koppartjuv Sverige, de stänger ju tidigt. Vi sitter i en som strax ska stänga. Under våra gig, som vi kallar dem, så har vi ett kartotek med olika anekdoter från kvällstidningsvärlden som vi alternerar mellan. Jag märker att du ofta återanvänder dem när du går fram till människor i olika barer om kvällarna. Du, jag och Elias går ut och tar en cigg utanför baren. Och där står två säljare med varsin cigg i mungipan. För de berättar du historien om den legendariska Aftonbladet-reporten Conny Eriksson, som vi kallar honom. Kan du dra den lite snabbt?
Den är svårgooglad. Det kan vara så att jag liksom, någon eller jag har hittat på den här. För jag försökte faktiskt leta upp hans namn. Vi har ju bara döpt honom till Conny Eriksson. Ja. Skamlöst. Men det var väl så att Aftonbladet på kanske 60-, 70- eller 70-80-talet hade en korre som vi kallar för Conny Eriksson i den här berättelsen. Och vad som än hände i världen, om det var i Mogadishu eller i Koppartjuvarna Sverige, så var Conny Eriksson på plats med bildbajlan. Han hade de senaste nyheterna. Och det här gjorde ju Expressen rätt frustrerade. Och en sen natt efter att de återigen hade fått stryk av Aftonbladet, som hade den senaste nyheterna med Conny Erikssons byline, så gick några chefer in för ett krismöte. De bestämde sig att de måste gå till botten med Conny. Ska vi värva honom eller hur ska vi hantera Conny? De börjar researcha och de hittar Conny existerar inte. Det finns ingen Conny Eriksson. Dagen efter...
Det är lika roligt varje gång jag hör det.
Dagen efter så publiceras en artikel och med en medföljande löpsedel i Expressen. Löpsedeln lyder: den legendariska reportern Conny Eriksson, tragisk död i bussolycka. Eller något sånt.
Och då kunde ju alltså Aftonbladet aldrig mer använda den här påhittade utrikeskorren igen.
Om Thomas Mattsson lyssnar får han komma och rätta oss på detaljerna och ge oss namnet. Kanske var Birger Bure. Kanske var det så han dog.
Kan ha varit Birger Bure. När du har berättat den här historien, då tittar de tomt på dig. Jaha, säger du. Den följer inte i smaken. Knullas det mycket på vägarna då?
Den frågan följde verkligen i smaken.
Ja, det gjorde den. Vi är på ett hotell. Jag ska låna en laddare av dig. Jag knackar på dörren till ditt rum. Du öppnar. Det är dunkelt där inne, nästan helt mörkt. Men det luktar fuktigt som i en jordkula.
Jag har ju så här skamsköljningsduschat efter akademibokhandeln Berudar-inlägget.
I det skumma ljuset skymtar dina äckliga löparkläder som hänger på tork. Det ligger pillerburkar av mediciner. I ett hörn ligger plattfotsinlägg utspridda. Och på skrivbordet så gnistrar whiskyn som du ska dricka med morsan. Vi har bara varit där i någon timme, men det här hotellrummet är inte längre ett hotellrum. Det är ett djurs gryt. Jag går därifrån allvarligt äcklad. Ett nytt köpcentrum. En lika ovillig publik. Tycker du om att läsa? Frågar jag en medelålders man med hänglåsmustasch. Jag kastar böcker i väggen, grymtar han. Och
jag fortsätter
vidare.
Det var överallt.
I mitt Koppartjuvarna Sverige så är alla stockholmare. Vi sitter på Rhodeys hotellrum efter att ha spelat in podden. Ditt är för äckligt och jag tycker inte om att ni dräller omkring i mitt. Rhodey frågar om man kan smaka av din whisky innan middagen. Inte än, säger du. Den ska jag dricka med mamma. Det är fint, tänker jag. Det ska bli så roligt att se ditt barndomshem. Ju närmare Seglingsborg och morsan vi kommer...
Seglingsberg. Har du fått något rätt om min familj någonsin?
Seglingsberg hette...
Har du nämnt det 7 gånger i podden kanske? Jag har närmare... varit ute och gått på toaletten medan jag har kört mina segment. Så har Alex fått klippa in små hummanden.
Ju närmare Seglingsberg och din mamma vi kommer, desto tystare blir du. Desto mer lättretlig blir du. Jag märker att skiftet kommer smygande. Vi är ett nytt köpcentrum. Vi blir nästan bortkörda av en uttråkad väktare. Du blir förbannad. I nästa stund vänder du dig om plötsligt och försöker sälja på en bok till en kvinna. Hon fräser otrevligt åt dig att hon ska på möte. Jaså, A-möte förstår jag, skriker du efter henne. Hon hastar iväg.
Det var så jävla många som skulle på möten. De såg inte ut som personer som har bråttom till möten.
Vi har precis pratat inför en publik i en bokhandel i Ljusdal och ska signera böcker när jag ser dig sträcka fram handen mot en man. Sen står du bara där tyst. I början av turnén, som jag sa innan, så minglar du frågar initierade frågor om bygden. Men nu, jag signerar hans bok medan jag studerar dig. När nästa person kommer fram gör du samma sak. Fram med kardan, hej hej. Sen tystnad. Du skakar allas hand som ska ha en bok.
Fint väl?
Du beter dig ju som att du vore liksom Mr. President himself.
Jag har kommit hem, jag är bygdens son.
Det är så jävla opåkallat och udda. Allt som saknas är att du har en fotograf med dig som tar bilder av de här kraftlösa handskakningarna som du presterar. Sista stoppet. Ludvika. Det är sen kväll. Vi hamnar bredvid en gammal kåkbarer.
Vi är lördagens änglar som virvlar i stan. Vi är de som du hatar en söndag på dagen. Vi är de som kan skratta åt allt som är svart. Vi är de som har hjärtan av ädel titan.
Du lägger beslag på honom och ni utbyter vad du kallar industriminne.
Vi rabblar egentligen bara olika namn på ABB och de olika företag som ABB har slukat, så att säga, köpt upp, och Seco Tools och sådär. Otroligt snack.
Ja, jag somnade ut ganska snabbt. Ungefär nästan snabbare än när du börjar prata om morsan. Samtidigt kommer en kille fram till oss. Han uppehåller sig vid vårt bord ett tag.
Det är lite hotfull stämning, känner vi, även om ingenting händer.
Ja, vi förstår inte vad han syftar är där.
Nej.
Jag tröttnar i alla fall på att höra dig rabbla olika jävla industriminnen inom stora citattecken.
Ja, de har köpt pulveriseringen alltså. Okej, ja. Sintrar de fortfarande saker där?
Jag går i alla fall upp till mig. När morgonen kommer och vi ska åka så är ni inte vid receptionen vid den avtalade tiden. Jag ringer, men jag får inget svar. Till slut går jag upp till ditt rum och bultar på dörren. Det tar en bra stund innan du öppnar. Till slut står du där och du ser för jävligt ut. Du minns ingenting av gårdagskvällen, säger du.
Jag mår för jävligt också.
Ja, men, och du säger att allt är bara svart.
Ja.
Men jag stressar på dig och säger vi måste åka. Så medan du packar upp dina grejer så väcker jag Rhodey i rummet bredvid. Det är lika illa ställt med honom. Ni minns ingenting, någon av er. Och vi förstår att ni nog har blivit drogade eftersom ni gick och la er vid 22.30. Nu är klockan 9 på morgonen och ni ser ut som två vattenlik i en bäckfilm.
Jag ser ju knappt.
Jag får liksom leda er ut till bilen. Och där tar vi väl det enda rätta beslutet att Rhodey får sitta i baksätet och jag ska köra.
Det beslutet borde vi ha tagit innan turnén. Han är fortfarande inte upptäckt älgen. Några veckor kommer han ringa till oss. Såg du?
Vi åker längs 66an. Mm. Vad var den hette? Industri...
Kärlekens väg, industrileden.
Det är fan den risigaste väg jag sett. Det är den risigaste väg jag sett, så jag körde på en fågel ute på vischan i Uruguay i Sydamerika där jag körde omkring utan körkort i ett annat liv.
Det är på jakt efter den här González, eller vad detta, gick hans fotspår.
Nej, han höll sig i norra Chile. Jag tror absolut aldrig att Romelu González lämnade varken Chile eller byn, möjligtvis när han åkte upp till bergen och grävde guld. Du halvligger bredvid mig i framsätet. I handen har du whiskyn. Jag är född längs den här vägen, mumlar du kraftlöst. Vi åker vidare. Du har inte kunnat äta något. Ska du verkligen dricka den där, frågar jag om whiskyn som du trycker mot bröstet som om du vore en liten kattunge. Du nickar bara. Vi når fram till, vad fan hette helveteshålet?
Seglingsberg. Jag har haft många katter som blivit överkörda av timmerbilen där, sa alltid mina föräldrar. Jag misstänker att de bara togs bort.
Vi svänger i alla fall in vid huset, men du ångrar dig plötsligt. Det är ett rött hus med vita knutar. Kan du inte köra mig till morsan istället?
Det enda du säger också att det ligger väldigt dåligt vid vägen.
Ja, men jag tänker att det är svårt att sova med alla de här timmerbilarna och grejerna som kör förbi. Men du säger, du vill inte se det här huset nu. Plötsligt säger du, kan du köra mig till morsan? Orkar du verkligen det, frågar jag. Ja, säger du ilsket.
Jag var inte stockholmare.
Nej.
Nej.
Vi åker vidare. Vad kan det vara? 3 kilometer. Vi kör in mot en liten kyrka som ligger på en kulle. Jag parkerar bilen. Och så tänker jag att här ligger hon, tanten. Jag sneglar på dig om du är berörd. Du har fullt fokus på whisken. Du tar en stor klunk av den och sen öppnar du bildörren. Du går i 4, kanske 5 meter. Och just när du ska gå in genom grinden så böjer du framåt och kräks mot stenmuren. Och jag vänder ju bort blicken för att slippa se det här. Istället ser jag mot den här jävla 66an. Ett bromsspår i liksom landskapet.
Som Birger Bure.
Som Birger Bure. Det är skorstenar med svart rök. Det är långtradare som kör förbi. Det är fallfärdiga skjul. Det är hål i asfalten. Det är fan den äckligaste, fulaste jävla vägen i koppartjuvarnas Sverige. Och jag tänker att, ja, här föddes du. Men jag blir också lite rörd. Jag tänker att vi är jävligt olika, men att jag ändå tycker så fruktansvärt mycket om dig. Att jag är så glad att vi lärde känna varandra på Expressens redaktion. Du ligger fortfarande på knä och jag säger, jag älskar dig, vet du det?
Jag svarar inte, va?
Nej, du tittar upp på mig och du nickar. Jag hjälper dig på fötter. Vi slänger whisken i en papperskorg och jag hjälper dig tillbaka mot bilen. Jag känner inte igen mitt land längre, säger du.
Jag har ingen minne av det här.
Inte? Vad menar du, undrar jag? I mitt koppartjuvarna Sverige blir man fan inte drogad när man bara vill ta sin öl och utbyta några industriminnen med en gammal kåkfara gubbe, svarar du.
Jag ser gitarren i butiken, symbolen för skolka, sagan om ett uppror, drömmen om en högre höjd, ett sjörövarskepp som blåser rätt in i Los Angeles, av stjärnorna som glittrar, och ingen jävel når mig någonsin mer. En enda ambition, att få brudarna från Berga, att skratta eller gråta och rymma över taken, bort från regelboken, stöveltrampet, tegelväggen, lajs, la bonita och de brandgula stolarna man staplar på varandra.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Jag hade egentligen tänkt prata om något annat idag. Men så hände det något så rätt obehagligt. Har du ångest?
Är det morsan du ska snacka med? Är det morsan?
Nej.
Vad har hänt nu då? På vilket sätt var hon dum mot dig 1988?
Det var 1 år. Det minns jag inte. Okej, det handlar lite om mamma.
Ja, det gör det, va?
Är det okej?
Du har den där glansen i blicken när du ska prata om henne. Ja. Ja, men vi... Jag får lyssna då.
Får jag ta dig till mitt väntrum hos min läkare?
Helst inte.
Nej, det är typ lite mer än en vecka sen. Jag tar dig dit med våld då. Ja. Jag är där tidigt för jag är nervös. Jag måste klara ett blodtryckstest. Och det är inte helt lätt eftersom att du och jag... Vi har ju, kan man väl säga, jobbat sönder oss den senaste tiden.
Ja.
Det här är ett hus med privatläkare.
Frådigt. Eller?
Min läkare bara sitter där, det är faktiskt landstinget. Ja. Jag vet inte varför jag vill poängtera det.
För att du är en man av folket, du är fortfarande en man av koppartjuvarnas Sverige.
Jag tror att jag lägger väldigt mycket pengar på privata ortopeder.
Ja, det skulle de inte gilla. Det
nej,
inte.
Gud nej. Dörrarna här är tunna till de olika läkarrummen, det finns kanske 4 stycken. Genom dörren så hör jag en kvinna prata med sin doktor. Det är ju sjukt egentligen, det borde väl vara olagligt, eller?
Ja, det låter... integritetskränkande.
Eller hur?
Ja.
Ja, jag hör henne och jag kan inte sluta lyssna. Hon är äldre, inte jättegammal, men äldre än mig, kanske 65. Och det hon säger då är allt rör på sig. Hur då, frågar läkaren. Allt ligger liksom på fel plats, även i hjärnan.
Är det morsan?
Fy fan. Ja, men det är någonting med hennes röst. Inte bara det hon säger som gör att jag inte kan sluta lyssna. Det är allvaret på något sätt. Jag känner en märkligt bekant oro växa i bröstet. Det är som när man spolar vatten och man inte riktigt vet om det är för, om det är för varmt eller för kallt. Den här kvinnan fortsätter prata och hennes röst är både uppgiven och desperat. Hon vet att det är kört men att hon fortfarande väntar på domen. Ibland kommer det bara något stön ur henne när hon pratar så här. Oh. Som att hon liksom... Det finns inga ord, det finns bara det där stönet som kan beskriva vad hon känner. Och så säger hon, igår tänkte jag att mamma skulle komma. Men mamma lever ju inte. Jag tror jag börjar bli dement. Och då gör jag något som jag inte riktigt vet varför jag gör. Jag tänker...
Fick pingis.
Nej. Nej. Nej, men det är först efteråt som jag reflekterar över vad det är jag har gjort. Jag har fört mina fingertoppar.
Skam. Varför gjorde jag sådär?
Nej. Det är alltså andra personer i väntrummet. Jag för fingertopparna till öronen och pressar dem in i hörselgången. Alltså så långt att det börjar göra ont. För jag klarar inte höra mer. Alltså 36 år gammal sitter ett väntrum inför människor och stänger ut omvärlden som ett barn. Brukar du göra så?
Aldrig.
Aldrig?
Nej.
Dina grannar gör det när du spelar gitarr.
Det får stå för dem.
Det får stå för dem. Du vet ju... men...
Varför säger jag det här?
Berätta.
Benjamin har börjat skrika nej, nej när jag tar fram gitarren. Nej, när jag tar fram gitarren. Jag vet inte vad som har hänt där.
Nej, det vet jag. Men du vet att våra barn gör det här ibland. Stoppar i fingrarna i öronen och liksom, de vill skydda sig mot något som skrämmer. Ibland håller de i för ögonen, så att säga.
Okej.
Okay. Benjamin har aldrig varit rädd. Han vågar inte kanalisera känslor så att det syns.
Men det bråkas inte lika mycket hemma hos oss.
Alltså.
Vad ska jag säga? Det är sant. Jag har aldrig sett Benjamin stoppa fingrarna i öronen eller hålla för ögonen.
Inte ens på förut? Nej, du hämtar inte.
Jo, jag hämtar det väldigt ofta. Men nej, aldrig.
Nej, men... Jag sitter där med fingrarna allt djupare inkörda i hörselgången. Kanske därför jag har ont i mitt öra nu. Och du anar väl varför jag reagerar här?
Jag antar att det har något med morsan att göra.
Det har det. Jag har ju upplevt det här från en annan, fast från en annan synvinkel. De där första tecknen på sjukdomen. Den här lynnigheten och förvirringen. Hur självklara saker inte längre fungerar.
Hon hade svårt att få upp liksom handen mot munnen och ska kröka där.
Drack. Det är ju... Jag minns att jag stod i en affär typ 2012 och ringer till min mamma eftersom jag behöver låna pengar. Jag hade aldrig pengar på den tiden, knappt nu.
Hur mycket behöver du låna?
Nej, men det var bara till något plagg. Jag hade väl övertrasserat mitt konto. Det var typ H&M, så 300 spänn. Ja, men när jag står där i affären med mamma i telefonen så kan jag inte få henne att förstå kopplingen mellan bankdosan och internetbanken. Hur de här olika koderna ska matas in. Fast det var hon som lärde mig den typ 96. Det var då jag förstod att hon hade fått Alzheimers. Hur som helst kom den här kvinnan ut från läkaren. Hon kollar rätt märkligt på mig eftersom jag fortfarande håller fingrarna i öronen. Hon har något jidde med ena foten. Så hon leds ut av den här väldigt snälla läkaren till maken. Och de hälsar på varandra, det här paret, som att inget har hänt, men i hans röst hör jag att han nästan är irriterad. Det är som att oron gör att han vill skrika, berätta bara, vad fan, berätta vad som har hänt. Han kan liksom inte vänta, för han vet ju det och hon vet ju det, att det är vad hon ska göra, säga att livet nog är över. För man lever ju typ i snitt 7 år från det att man får den här Alzheimers-diagnosen, om jag minns rätt då, men ungefär där. Och jag är ju rätt omskakad när jag sitter i väntrummet. Min teori är väl att jag genom att stänga ut ljudet av kvinnans smärta också stänger av min egen. Att hennes ord är en påminnelse om mammas sjukdom. Den som tog henne från oss bit för bit snarare än helt och hållet. Tills det bara fanns ett ganska olikt skal kvar. Jag minns liksom att vissa gester, saker hon gjorde, liksom, det var sånt som ekade i henne på något sätt. Hur hon pussade mig i pannan eller la en hand på min kind. Och skrattet var samma, hennes vassa ton var samma. Fast orden hon sa var något slags sjörövarspråk. Hon kunde bara säga med exakt samma ton som hon sa något syrligt eller smart eller elakt. Så bara sa hon böle, böle. Alltså alltid böle.
Va? Vad fan betyder det?
Det betyder ingenting, för att hon hade tappat sitt språk.
Aha.
Men hon hade liksom...
Du förstod att hon försökte säga...
Melodin något. I språket var samma. Aha. Och hon skrattade på samma sätt efteråt, som att hon hade sagt något syrligt till mig, eller elakt. Och det är de bilderna som flimrar förbi när jag sitter där i väntrummet och väntar på min alltid lite för, alltså alltid sena läkare. Jag verkar inte ha någon respekt för min tid. Jag kan liksom inte sluta tänka på mamma, på hon försvann från oss.
Är det så du, det låter när du tänker
på henne? Att du sitter och nynnar och håller för öronen. Nej, jag tänker på hon försvann från oss. Så hon gjorde ju det innan jag vågade säga vad, liksom, det som mycket hon betydde för mig, men också vad fan hon har gjort mot mig. Jag tog det aldrig, liksom, det här snacket. Och jag,
uppgörelsen,
precis. Jag minns en natt kort efter att hon har fått Alzheimers-diagnosen. Jag sov över hos henne i huset i Västerås. Och vid tretiden vaknade jag av en röst, eller det är snarare något slags mässande. Det är mamma som vankar omkring ute i hallen. Hon upprepar för sig själv där ute: jag vill inte dö, jag vill inte dö, jag vill inte dö. Och då, på den här, i det här stadiet av sjukdomen, är hon ju väldigt klar över att hon ska dö, att hon är sjuk och att det inte finns varken bromsmediciner eller något liksom botemedel alls. Och när jag ligger där i sängen så tänker jag såklart att jag borde gå ut till henne, prata med henne eller bara krama henne, men jag kan inte. Hennes sorg är på något sätt, jag vet inte, för ointaglig. Jag kan inte tränga igenom den. Jag kan inte, det gör bara ont. Och jag minns ju då att det jag gör då är att jag lägger en kudde över huvudet för att inte behöva höra. Och efter en stund öppnas dörren till mitt rum. Och mamma frågar: är du vaken? Och jag svarar inte. Och i väntrummet, nu i nutid, så inser jag att det är exakt samma beteende. Kudden för huvudet är fingrarna i öronen. Ja, det är fan, usch. Jag bär det här med mig när jag kommer hem från läkaren. Och på kvällen sitter jag i soffan när skärmen på telefonen lyser upp. Jag får alltid ångest av det. Den här gången är det ett mejl från min förläggare. Det är lite input, eller man kanske kan kalla det för kritik, mot min bok som kommer i höst, Fräls oss ifrån ondo.
Fick du det sagt också?
jag skrev faktiskt in det för att du brukar alltid såga titeln. Jag skulle säga något, göra om den på något lustigt sätt.
Nej, inte än, men det kommer väl. Vi är långt ifrån lanseringsdatum ännu. Jag ska nog hitta på något.
Ja, men i soffan så gör jag i alla fall upptäckten. För medan jag läser mejlet, det kritiska mejlet från min förläggare, så hör jag ju själv börja utstöta märkliga ljud. Vi var inne på Glenn Strömberg, hans Champions League-studion-reaktioner. Det är nästan... Ja, men det är nästan det. Det är liksom... Så ungefär. Som för att överrösta min egen läsning. Och jag upptäcker också att jag skummar texten. Jag söker efter positiva ord. De negativa struntar jag att läsa. Ja, det är precis samma sak som att stoppa fingrarna i öronen. Det här är något jag gör verkligen. Jag stänger ute omvärlden. Jag strutsar mig. Som gubben Engman gjorde varje gång han drog från någon av sina berudar, som man kallade dem. Din mormor eller så.
Gubben Engman.
Jag blir perplex.
Fin man ändå. Morfar.
Debatable.
Saknar honom.
Ja, det är många kvinnor som har sagt det runt om i Sverige genom åren. Väldigt många kvinnor. Och inte kommer han tillbaka. Jag blir perplex.
Jag rökte pipa, morfar. Vet du vad?
Okej.
Okay. Ja. Jag ärvde av morfar, det var hans pipa.
Och hans skinnjacka.
Nej, inte hans skinnjacka.
Nej.
Hans pipa. Vet du vad jag säger det?
Vad?
Alltså den här majspipan har jag ju på alla bilder. Och sen när jag och mina kompisar, vi var 15-16, skulle röka marijuana någon gång. Ingen, jag vet inte om vi inte hade något papper eller vad det nu var.
Rissla,
vi hade ingen rissla.
Du är så, inte så bra på rulla heller.
Nej, jag kan inte rulla. Så vi fyllde morfars gamla, legendariska majspipan.
Legendariska. Ja, men, det är bara kvinnorna som saknar honom som tycker att den är legendarisk. Saknar att ha den där vid nattduksbordet.
Ja, vi rökte i alla fall. Den här pipan gick runt, så att säga.
Hade gubben Engman gillat det? Var han en brajare eller?
Nej, han var ingen brajare.
Nej.
Han hade andra sorters... Han nådde rus på andra sorter, så att säga. Men han...
Det här sexmissbruket?
Nej, jag var inte sexmissbrukare, morfar. Nej, jag tror han hade gillat det. Han hade nog skrattat från sin himmel åt sitt älskade barnbarn.
Jag blir perplex i alla fall, för jag trodde ju att det här beteendet hade med mamma att göra, att det har med hennes död att göra. Men tydligen är det ju något annat som är roten till den här bizarra försvarsmekanismen. Så jag började logga mitt eget beteende. Jag för bok, ungefär som jag förde bok över Magdas menscykel. Och dagarna så följer så gör jag små upptäckter. Jag märker att jag ofta söker mig till duschen för att hantera min ångest.
Va? Fick pingis igen.
När skammen väller över mig så släcker jag lampan.
Varför gjorde jag så där?
Nej. Nej. Jag släcker lampan. Jag slår på det hetaste vatten.
Hallå där.
Nu låter det som... Ja. Jag slår på det hetaste vatten min kropp klarar av. Och sen tänker jag att jag befinner mig någon annanstans. Jag står där så länge att jag blir yr. Jag börjar också minnas fler situationer där jag agerat så här. Alltså symboliskt eller faktiskt aktivt stoppat fingrarna i öronen. Stängt av omvärlden. Hörde du min andning där?
Mm.
Helt sjukt, jag kommer nog dö. När vi var i Thailand i vintras och Magda hade läst det första segment jag skulle göra till den här podden. Och hade åsikter kan man väl säga. Då jag låg i poolen, hon kom fram till mig med telefonen och lite anteckningar. Hon var inte nådig. Det var morsanklass. Ska jag behöva skämmas för dig, frågar hon. Och skäms inte du? Mitt i den här feedbackrundan som man har där, framför vissa svenska barnfamiljer som jag inte vill ska höra det här, så jag märker att jag bara låter kroppen sjunka under ytan. Och omärkligt skjuter jag ifrån benen mot poolkanten. Och fast jag inte har luft i lungorna så simmar jag ända bort till poolens andra sida. Drar efter luft. Jag vill bara bort från attackerna. Det som kan såra. Och varje dag som går så hittar jag fler exempel på det här beteendet. Jag kan liksom inte möta verkligheten. Jag har ju sagt till så många terapeuter att jag aldrig har ångest. Men nu inser jag ju att jag stänger bara ut allt som är jobbigt. Veckan innan turnén, då börjar det här bli kusligt på riktigt. På fredagen kom jag in på förskolan för att hämta Dino, min son. Han sitter framför en av pedagogerna och hon har ett gråtande barn i famnen. Och jag vet inte om det är Dino som har gjort barnet illa. Det kan vara så. Men jag frågar inte. För det jag ser är min son som sitter där med fingrarna djupt inpressade i öronen. Stänger ut det gråtande barnet och den eventuella skulden. Och när han får syn på mig så ler han bara. Fortfarande med de här fingerspetsarna snart borrade igenom trumhinnorna. Det är som att han vet att jag förstår. Det är du och jag. Vi är strutsbröder. Och det här beteendet fortsätter hur som helst. Under turnén så gör jag det hela tiden. Du kanske minns i bilen när Rody började spela upp klipp på hans smygfilmat från krogen. Det är så att säga tar fighten med den här NMR-gubben vi träffar.
Ja, just det. Det var fint av dig.
Den här rassegubben.
Ja, fint av dig. Stolt av dig då, kan jag säga.
Det var det.
Ja,
I bilen lät lite annorlunda. Det var många liksom, min argumentationsteknik analyserade som att det var någon form av sista debatt inför valet. Och jag hissade bara ner rutan trots att det är iskallt ute för att jag inte ska behöva höra era ord, hur ni analyserar mitt patetiska språkbruk.
Ja, men det var fint av dig ändå, måste jag säga.
Ja, tack.
Ja.
Magda tyckte inte det.
Nej.
Hon tyckte jag försatte mig i livsfara i onödan, vilket hon också har rätt i.
Ja, det gjorde hon. Eller har hon?
Han var ju dömd för brott.
Det var han.
Ja. Men det är samma sak när jag upptäcker att jag svarat berudar till Akademibokhandels officiella konto.
Varför gjorde du det? Jag förstår inte.
Men är det jag? Alltså, det är helt obegripligt. Då åker ju stereon på. Först är jag ute i snön där och kastar liksom kyler mig.
Ja.
Men sen när ni vill liksom börja gå igenom och ni vill se det här och analysera och se vad de har svarat. En skrattande emoji kan jag säga så här efterhand. Ja, men då åker stereon på. Vi lyssnar ju aldrig på musik i bilen.
Nej.
Men jag kan inte höra vad ni säger. Och när det här händer, då börjar jag bli bekymrad. Vad är det för fel på mig, undrar jag. Vad är det mina terapeuter, jag har haft hur många som helst, vad har de inte hittat? Jag försöker förstå vad det är jag gör. Jag försöker lägga varje detalj till rätta. Jag bryter ner triggers och känslor, var för sig. Jag förstår snart att det finns en sak gemensamt. Det är en slags brus i bröstet som får allt att dra sig ihop, men också vibrera där inne. Och det är en evig känsla, inser jag. Det är något som hör lika mycket ihop med barndomen som med den jag är idag. Det är någon slags ångestens madeleinekaka. Jag började förstå att detta var något jag gjorde som barn. När mamma var arg eller när jag blev bortstött, utstött av vänner. Det hängde nog ihop, tror jag i alla fall. Jag vet inte vad du säger, men det borde väl vara så att jag förlorade ansiktet och genom det riskerade att förlora någon.
Ja, så kan det vara.
Jag förstår ju också att det blivit värre om jag gör det här för Akademibokhandeln, så att säga. När jag har skrivit berudar, det betyder ju ingenting. Det är en webbredaktör som tycker att jag är en idiot.
Ja.
Kanske sprider det till alla på Aki som har slutat sälja våra böcker. Men, ja. Men det ska jag ju kunna ta. Men jag inser att det bara blivit värre och det bara blir värre. Jag stänger ut allt som jobbigt. Och jag förstår ju att jag måste göra något åt det. På morgonen, dagen efter vi har kommit hem från vår turné, så får jag ett sms från dig. Det är en recension av vår bok Skammens väg.
Ja, den var inte kul att läsa.
Det var ett lustmord kan man säga.
Ja.
Det är någon jävel som är ute efter oss.
Du behöver inte överdriva.
Kände så. Jag stänger snabbt ner mejlet, men för mitt inre så spelar ju de här kritiska orden som blixtar. Det går inte att stänga av. Jag går in i duschen och släcker lampan. Men nu förstår du vad som ska hända.
En skinnbanjo. Ruskat upp.
Jag är ju inte gubben Engman. Jag vrider på duschen. Jag låter liksom, det måste vara fuktigt och mörkt i badrummet innan jag kan kliva in där och stänga ut i världen. Och så ser jag plötsligt i spegeln det här dimmiga ansikte. Det finns något jagat i mitt uttryck. Och jag förstår ju att jag måste bryta det här mönstret. Jag kan inte leva så här längre. Jag går och sätter mig i vardagsrummet. Dino leker på golvet nedanför soffan. Jag bestämmer mig för att lugnt läsa texten, den här kritiska recensionen. Inte hoppa över ord, bara ta in det här hatet som är hate speech skulle jag vilja kalla det. Jag måste bara acceptera. Jag måste tänka att jag är okej ändå. Det spelar ingen roll vad den här idioten tycker. Medan jag läser så börjar det där kusliga vibrera i bröstet igen. Det som är evigt. Det som jag känner igen från barndomen. Från Seglingsberg, Hallstahammar, skolan i Ramnes, hockeylaget i Surahammar. Och scener spelas från mitt inre. Det är när materialaren i mitt hockeylag struntar i att slipa bara mina skridskor inför match. För att jag är för dålig. Det är när mamma bryter med mig och inte pratar på ett år. Och det är då jag hör det. Ljudet som kommer från mitt bröst. Medan jag läser. Det är inte det är liksom därför det vibrerar i bröstet. Det är ett ljud. Jag har ju trott att det bara är en känsla. Och jag ser upp. På golvet framför mig sitter Dino. Han har fingrarna i öronen. Han försöker stänga ut min ångest. Och den här bilden, den skär genom decennierna. Och i ekot framträder ett minne. Det är inte längre Dino som sitter framför mig. Det är jag själv som sitter där. Det är garderoben i huset i Seglingsberg, kanske 1994, där vi bodde tills jag var 8 år. Jag har stängt in mig i mörkret bland alla kläder. Och från en glipa tränger ljudet in. Doft, det är mammas röst. Hon pratar i telefon med Arne, hennes jävla chef, som hon brukar säga. Hennes ord stämmer inte Arne. Han förstår aldrig något. Och han kommer driva henne in i väggen. Återigen, det är hennes ord, Arne. Och när hon smäller på luren så att bakeliten knakar, så kommer ljudet sipprande in i min kokong. Livmoden där jag tagit skydd. I veckan kommer jag tänka på vad du brukar säga när vi ska podda.
Vad brukar jag säga?
Nu runkar vi upp poddkuken!
Vad fan? Jag har aldrig sagt.
Nej, det har du aldrig sagt. Men jag minns i alla fall att under valrörelsen 2008, eller året innan, av DN, avslöjades att Liberalernas dåvarande partiledare Jan Björklund brukade be sina värnpliktiga att gå ut i skogen för att runka upp stridskuken.
Jo, det minns jag också.
Han kallade också, allt som var dåligt kallade han till när han var major då, för ludermässigt.
Just det.
Det är sjukt att det flög då. Det hade ju inte flugit idag riktigt, va?
Nej, jag tror inte det.
Det är ju sinnessjukt. Han gjorde såklart avbön. Någon PR-nisse skrev ett, eller någon stabschef kanske, skrev ett meddelande där han sa att han skämdes, så förmodligen, nu höfte jag bara, så sa han att det var en annan tid. Det får man väl anta. Det är väl så man förklarar bort sådana saker.
Ja.
Hur som helst kom jag att tänka på det när vi i bilen på turnén lyssnade på Liberalernas nuvarande partiledare Johan Persson i när han gästade Fördomspodden.
Emil Perssons intervjupodd. Otroligt bra. Och vilket avsnitt det var ändå.
Ja, precis. Det var ju... Jag ska återkomma till det. Jag vill bara säga att det var märkligt, för du har ju en rätt problematisk relation till Johan Persson.
Jag trodde du skulle säga att Emil Persson. Nej, det har jag verkligen inte.
Ja, för sjuk på att han är så bra vän med Fredrik Wikingsson.
Ja, det skulle vara det.
Men du var ute och vevade på Instagram.
Fick ju sin kram av Emil Persson.
Fick du det?
Ja, han hade spelat in ett nytt avsnitt av Fördomspodden
nyss. Som du kallade Framgångspodden just innan vi började spela in här.
Nej, det gjorde jag verkligen inte.
Det var jag som gjorde det.
Ja, det var det faktiskt.
Men du var ute och vevade på Instagram mot Johan Persson. Ja,
det var populärt.
Men varför vevade du mot honom egentligen?
Ja, men han hade...
Korven var... tog du upp ett år senare.
Korv? Ja, men jag... den har ju alltid varit i det här på.
Som han åt hela tiden under valrörelsen och framförallt när han meddelade att han släpper fram Sverigedemokraterna.
Ja, men han twittrade väl någonting i stil med att det inte ska vara så fett att vara arbetslös, ja, i Sverige. Det. Vilket var, jag tycker det var sinnessjukt om jag ska vara helt
så
ärlig.
Så dum är han ju inte.
Nej. Eller jo, jag vet inte.
Ja, det kanske är han det. Ja, men hur som helst, jag frågade dig dagen efter. Vad sjukt, du brukar ju inte vara ute och veva politiskt på Instagram. Men varför gav du det på Johan Persson? Vem är det, sa du? Det är helt otroligt.
Ja, men hans namn har inte fastnat riktigt i mig. Alltså
ja, det här var ju en grej. Jag trodde nästan det hade varit för dåligt gammalt skämt. För det var det alla skämtade om. Han själv gjorde till en grej i valrörelsen.
Ja, nej, men det var helt svart. Jag kommer bara inte ihåg vem den här Johan Persson var. Ja. När du nämnde det dagen efter.
6 timmar senare, trots alla likes på den här storyn som du svarat på. Ja, men det var ju något som hände i den här Fördomspodden-intervjun. Något som det känns som att alla missat, som vi reagerade på i bilen. Jag tror att det är det som sätter fingret på varför vi stör oss så på Johan Persson.
Men han har ju framställt sig själv som en sån här chipsfarsa som inte bangar lite bira och fotboll en tisdagkväll. Han,
precis.
Ja, men så här grillar och far land och rike runt i jakt på den där perfekta kebaben.
Medan vi bara jagar 3+ kebab i varje stad.
Ja, men exakt. Och han ska gärna ha lite så här sås kvar på skjortan, för det är lite roligt.
Ja, den är med i tv. Ja, precis. Och det är ju det vi har sett det som är att det är ett världsbygge, så att säga. Att man liksom beskriver Johan Persson, var han kommer ifrån och vem han är. Det är en PR-strategi.
Ja.
Han är inte så här skön egentligen. Han har en massa aktier. Han är väl rikast av partiledarna. Det här är bara en pås, så att säga.
Ja.
Har han haft förresten sås på... på sitt tv?
Det känns som att
det känns som det. Och det är det vi nu ska sätta dit honom med. Och sen den där jävla korven, liksom käften full av mat. Och den lite fotbollsfarsiga, bröliga framtoningen i debatten.
Ja, men det är som att han har sladdat in sent till ett föräldramöte och ska förklara för lärarna hur undervisningen ska gå till.
Men samtidigt är han ju verkligen en man som inte uppskattar när någon vill, så att säga, lära pappa knulla. Det går, han är verkligen en fotbollsfarsa där.
Ja, men jag tycker att han känns så jävla utstuderad. Mm. Han är liksom en pappersprodukt på en PR-byrå helt enkelt.
Ja.
Och det som jag stör mig på och som jag tycker blir så jäkla tydligt i den här intervjun av Emil Persson, det är att han vill passa alla målgrupper hela tiden.
Han uppskattar verkligen klassisk musik. Det är noga med att poängtera.
Ja, och samtidigt så älskar han epadunk om han fått i sin bira.
Precis, och han vill också plisa Emil Persson och så här Filip och Fredrik-killarna. Så när Emil Persson börjar fråga då om någon fylleresa i ungdomen till den grekiska ön, heter den Ios.
Ja.
Då märker man, det finns ingen substans bakom det han säger, men det enda han liksom försöker bygga, det är ett världsbygge av att det var den stökigaste och knulligaste resan i mannaminne. Men så fort Emil pressar honom på det här, då finns det ingenting bakom det där. Det är bara en pås. Han ska nå alla målgrupper. Han delar ut liksom små bites till alla, så man ska, den totala bilden blir grumlig. Det blir svårt att se, därför svårt att egentligen konkret peka ut varför man stör sig på honom. Men sen kommer det. Från ingenstans, sekunderna som avslöjar Johan Persson. Det har ju pratats en del om Kvartals så kallade gräv om Alex Schulmans böcker. Kan du berätta vad den här mannen som har gjort det heter och vad grävet går ut på?
Sa vi fel namn hela förra podden?
Vi sa olika namn, något måste ha varit rätt.
Det ber vi faktiskt om ursäkt för det är inte snyggt. Jag har kollat upp det, han heter Lapo Lappin. Det var han som faktagranskade då Alex romaner.
Precis, och målet var väl att klä av din papi då, kläderna.
Min papi.
Så nu är det förbannad. Men det bet kanske inte. Och det han gjorde var att han hakade upp sig på väldigt små detaljer och faktagranskade dem och hela diskussionen om liksom hur långt får man gå med någonting som en roman, men som bygger på faktiska personer och verkliga händelser. Men Emil Persson här då, han lyckas ju på något märkligt sätt bli den första människa som avslöjar sanningen om Johan Persson. Så vi kan ju lyssna här. Det är när Johan Persson pratar om menssex.
Din tidigaste feministiska gärning anser du vara att du aldrig bangat på lite menssex?
Nej, det tror jag vet. Det är svårt tycker jag. Det kan jag inte svara på om det, just detta. Men feministisk gärning har nog utövat på många sätt genom att stå upp för kvinnors lika rättigheter och möjligheter. Så att, men ja, det andra är svårt att gå in på tror jag faktiskt. Det kan jag hänga ihop med det med IOS. Jag vet inte.
Det kommer
det. Okej, du var på Grekland och söp och hade menssex.
Jag kan inte kommentera. Det är så svårt att veta saker när man sa att man hade gjort saker som man gör när man är ung och idag skulle jag beteckna som dum.
Så han tycker alltså att menssex, han är helt missförstått, att det är någonting dumt. Lite, är han den sista man i Sverige
som
går runt och säger att mens är äckligt? Det är väl i princip bara på Johanna Blads Instagram, det är en diskussion. Det är den Johan Per, jag följer det slaviskt.
Nej men ja, det är ju pubertalt att tycka att det är fel med menssex, det är det ju.
Ja, för här är han ju inte fotbollsfarsan som tvärsäkert och sent sladdar in med en fast åsikt.
Nej, utan här måste han börja sparka på lite olika dörrar.
Tills han hittar rätt.
Ja.
Kan man tänka på att det är det gubben Engman gjorde när han gick runt i Sverige med tasken i hand. Han återgår då plötsligt till att bli tvärsäkra fotbollsfarsan. Och det är när han pratar om skäggiga damen. Lyssna här.
Du är ett stort fan av den gamla klassiska cirkusuppsättningen med skäggiga damen, starke Adolf, levande kanonkulor och apor med symboler. Där har vi att göra med en cirkusuppsättning som byggde det här landet.
Han älskar de här fördomarna.
Det kanske är väl att ta i, men det är ju en del av den svenska cirkushistorien. Men jag vet inte om det är något jag känner en del och är helt ensam. Jag tror att svensk ingenjörskonst har spelat större roll än skäggiga damen.
Ja, men när du var liten så älskade du skäggiga damen.
Nej, jag tror aldrig jag sett skäggiga damen. Alltså till som man såg någon Melodifestival med den här företrädaren. För, han tävlade för Österrike.
Oj.
Exakt.
Är det verkligen skäggiga damen?
Inte vet jag, men det var skäggigt i alla fall.
Här är han ju den här tvärsäkra fotbollsfarsan.
Ja, och här pushar ju också Emil Persson på och avkräver dem ett svar. Det som inte kan få i vanliga intervjuer. Det är det här som på något sätt avslöjar Johan Persson här.
Ja, här är han skicklig, Emil, måste jag säga.
Det får man säga. Och det som är så bisarrt med det här är ju att ja, men artisten bakom Conchita Wurst, hans namn undflyr mig, men han identifierar sig som man. I alla fall var det han sa under Eurovision 2016, eller när det nu var. Jag bevakar det här för Expressen.
Fick du stora journalistpriset för det?
Nej, det fick jag inte. Men karaktären Conchita Wurst är ju kvinna, men det här har ju helt flugit förbi Johan Persson.
Det är för komplicerat, och det är inte så viktigt heller, tyckte han.
Nej, det viktiga här är väl att nå publiken som hatar SVT-serien Drag Race Sverige. Jag tror att man tävlar, det är inte drag racing bilsporten då, utan det är drag queen som tävlar, tror jag.
Ja.
Då ska vi gå vidare på den sista. Det som sker nu är riktigt kusligt, för nu faller egentligen hela den här bilden som Johan Persson och Liberalernas PR-maskineri har byggt upp. För det ska man säga att i det här avsnittet av Fördomspodden så är ju Johan Persson väldigt nöjd när han får frågor om att han går off-script i debatter. Att han får en stor lunta med dokumentation inför debatten.
Och den pallar han inte läsa.
Han är väldigt nöjd när Emil Persson precis konstaterar detta.
Men han ska liksom vara en man av folket. Han tar saker lite på uppstuds, på känsla.
Exakt.
Så som man gör i Koppartjuvarna Sverige.
Exakt. Men den här frågan borde få Stora journalistpriset. För det är här Emil Persson verkligen bryter igenom och visar vem Johan Persson är.
En båt kan helt enkelt inte könas tillräckligt ofta.
Ja, det finns många jag känner som är av den åsikten, men jag ägnar mig inte åt det själv.
Alltså man säger hon om båtar och så? Alltså,
ja, det får man säga. Nej, men jag tror du menar något annat faktiskt.
Det är så jävla sjukt. Han säger alltså att han har många i sin
närhet.
Att bekantskapskretsen vill att olla båtar. Jag fattar inte att hela Sverige inte pratar om det här. Sen inser han att det handlar om något annat. Och det kommer här Han svänger liksom helt.
Tror du jag menar?
Jag tror du menar olla, men det är sånt som...
Jag tycker att man ska olla på det.
Inte vet jag. Du ställer så jävla mycket konstiga frågor.
Du sa att många tycker att man ska göra detta.
Nu är det jättekonstigt.
Här menar han så på fulla sav. Det finns människor som gillar att olla båtar i hans närhet.
Det finns de som tycker det.
Okay.
Det är ju därför det begreppet finns. Det är ju jättekonstigt. Men jag tycker att de kan få heta kvinnornamn. Det har jag inga problem med.
Nej, men när man talar om båten säger man hon ser fin ut. Nu lägger vi i henne och så.
Ja, man får gärna ha kvinnorna på båt. Ja.
Ja, men det han gör här är att han missförstår frågan, vill ändå plisa. Han balanserar liksom mellan att vara fotbollsfarsa, Filip och Fredrik kille, ibland är feminist, ibland hatar han menssex, ibland tycker han inte om drag queens kanske, eller det gör han väl.
Men, men framförallt för en helgarderare så att säga att det finns ändå folk som gillar att olla båtar.
Och det är också okej. Okay. Man skulle kunna se det som att han är liksom världens, han är ju liberalernas partiledare förvisso, men han kan ju inte gilla allt.
Nej, det kan man faktiskt inte.
Så Emil Persson är alltså allt som den här, vad heter han? Namnet undflyr mig.
Lappin.
Lapp och Lappin. Han är allt vad han vill vara. Han blir liksom den enda som kan klä av Johan Persson hans populistiska kostym och avslöja, ja, vad då egentligen?
Han avslöjar väl att Johan Persson bara är en bakfull fotbollsfarsa som av misstag, som något sorts hotellrumsfyllo liksom, valsat in i det politiska finrummet och självsäkert står och gastar om saker som han inte har en aning om. Men han har bankat på fel dörr.
Som gubben Engman gjort så många gånger. Ska vi köra sista segmentet eller?
Ja.
Hur ser du läsande på din telefon? Är du redo eller?
Jag fick just ett sms här från min brittiska förläggare, Tom.
Han har inte gjort mycket för dig. Jag har inte sett många topplistor.
Ja, men nu verkar jag smälla till där borta. Jag är nämligen nominerad till en så kallad dagger.
Det är ju fint på riktigt.
Ja, det är faktiskt fint. För bästa utländska kriminalroman. Så det är roligt.
Men hur har de fått korn på dig? För det är väldigt få andra som har fått det i England. Eller har jag missat något?
Jag är inte jättestor i England.
Nej.
Jag är väldigt liten.
Ah, var det maj? Sjövall.
Vad menar du då?
Bäckförfattaren.
Hon är död.
Men det var ju något förra veckans podd där du pratade om att hon väste någonting på sin dödsbädd om dig.
Det var du som hävdade det.
Vad var hon sa nu igen?
Ja, men hon har sagt att hon tycker väldigt mycket om mina böcker. Det stämmer.
Och det hävdar du att hon sa på sin dödsbädd?
Nej, det gör du.
Det händer nu. Hallå? Är jag kvar? Vill jag ha mina sista ord? Hallå, är det någon som hör mig? Är jag kvar? Gubben Engman, jag heter Carrie, han är en unge tajte, säg till honom att jag gillar hans böcker och hälsa England. Dagger. Så jävla sjukt att det går att skrävla med det där. Du sa ingenting när hon levde. Så snart hon kallnat så gick det runt och sa till varandra människor i Sverige, Maj, hon älskar mina böcker.
Det här är ju inte sant för det första. Eller det är sant att hon gillar mina böcker. Det sticker inte under stol med. Eller
gillar gubben Engman.
Men det här, med den här lilla tajta också.
Hon vill separera dig från gubben Engman som hon ju också känner. Hon vet ju liksom.
Men det hon har ju aldrig
fått. Nej, i England behöver du inte göra där.
Jag har aldrig fått någon indikation från henne om att hon tyckte jag var tajt på något sätt. Det vill jag ändå undersöka här. Men
jag ska nog sätta
men en dagger
på för att kolla alla de här uttalen du gör om Sven Volter och andra döda personer.
Vad menar du?
Det ligger.
Du tror att jag hittar på det här?
Vet vad jag ska göra?
Det finns folk som har sagt fina saker om mig. Du får bara
acceptera
det.
Nästa vecka ska jag ska gå lapo lapping på gubben Engman. Jag ska ta fram allt om honom.
Låt gubben vila.
Han ska inte få vila. Han ska upp. Han ska rotera i graven.
Nej, för fan.
Ja, men grattis, dagger.
Ja, en dagger. Ja, jag har inte vunnit, jag är nominerad.
Hur många nominerade?
12.
Och ska listan krympa en gång till, eller hur funkar det?
Ja, det ska väl det. Hur mår du nu med förkylningen och så?
Jag mår fruktansvärt. Om lyssnarna hör så har du ju traktorljud, kan man beskriva det när jag andas, va? Om inte Alex har lyckats städa bort det. Jag har ju någon form av lunginflammation, verkar det som.
Ja, kanske. Men känner du inte uppiggad så här efter ett härligt krispigt poddavsnitt?
Det här med dagger och maj.
Du skrek ju det innan vi gick in här.
Vadå?
Att du hade ruckat upp på poddkuken. Nej, det sa du inte.
Nej, det gjorde jag faktiskt.
Du sa, nu ska jag dunka podddasen i bordet. Som
jag. Ja, ni hör, jag dör. Om jag dör hörru, så jag... vet jag vad du kommer göra. Vet du vad Johanna sa på sitt dödsbett? Den har pratat om poddkuken. Fast jag har nämnt det.
Nej, men jag har ju...
Ska du muntra upp mig nu? För jag mår fan fruktansvärt.
Jag har ju en till Birger Bure-historia. Gubben Bure.
Vad har jag gjort nu,
jag
gubben?
Jag har två.
Två?
Två har jag.
Förresten, fresh from Ekvall.
Eller? Ja, ja. Mm. Är du med?
Så bra är de ju inte.
Jo, de är 5+.
Jag har ju inte hört det, men det kan de inte vara.
Håll käften nu. Det är OS i Seoul.
Men när var det?
Kan det ha varit 88?
Levde den så länge?
Ja, tydligen. Ja. Kan det ha varit... Ja, men det är
han är i rökrummet hela tiden.
Nej. Han är på ett hotellrum någonstans i syd
Korea. Är det samma historia igen?
Nej.
Vad gör han då?
Ringer han? Och lyssna nu. När en utrikeskorre, eller när en reporter var utomlands då. Då skrev man på redaktionen alltid upp numret till hotellen och rumsnumret. Så att man skulle kunna få tag på reporterna. Och de här lapparna då, med numren, de hängde vid desken.
Mm. Nyhetsdesken, alltså där reporterna arbetar.
Exakt. Och nu är det sen kväll. Det är...
Väldigt sen kväll.
Telefonen sitter... Telefonen ringer.
Och det är Ekvall som sitter där.
Ekvall, tror du eller ej, sitter vid desken då. Han svarar. Du vet att Bure inte presenterar sig. Det är bara ett moln rök. Ekvall fattar, det är Bure. Vad har jag för telefonnummer?
Så han vill att han ska kolla på nummerpresentatören.
Ja, Ekvall började då rabbla upp det här numret som står uppskrivet till hotellrummet till gubben Bure då. Nej, hem till mig! Jag ska höja frugan! Jag har en till!
Det är gubben Engman-klass. Alltså, gubben Engman kommer jag aldrig ihåg frugan när den är borta.
Fan.
Jag ska också säga förlåt till din mamma på skall. Hon skrev så fint till mig.
Ja, det borde du. Vill du höra en till? En Bure-historia, det är Bure. Han har gjort mycket.
Okej, men så en till story när han ringer hem till Ekvall.
Nej, nu ringer han inte. Det här är stark också. Vill du höra?
Kör då. Det här är din mamma. Det är gubben Bure.
Okej, Birger Bure. Han ska bevaka...
Jag vill bara säga, vi kommer inte ha några lyssnare kvar efter de här malmöitiska kvällstidningsstories.
Det här är för finsmakande. Ja. Gubben Bure ska bevaka ett Formel 1-lopp i Anderstorp.
Vadå? Anderstorp, säger man va?
Ja, i alla fall. Det är ingen
i Skåne, eller?
Ja, någonstans.
Blekinge.
Ja, kanske Småland till och med. Mm. Det är ingen metropol, Anderstorp. Så Bure ska dela hotellrum med en kille som heter, eller han kallas för Johnny Ormen Johansson.
Så Ormen och Bruna Strängen är där?
Bruna Strecket.
Sniff, är hon med här?
Nej, Sniff inte med. Sniff inte med.
Nej, hon är på Café Opera då.
Men Bure, han
tar några linor.
Nej, men sluta. Gubben Bure tar en taxi från Malmö då till Värnamo, där hotellet finns. Och det första som händer, det är att han röker så jävla mycket på det uppvärmningshitet, att det får avbrytas på grund av brandrisken.
På banan,
på Formel 1-banan.
Får han svara på banan?
Tydligen, på den här tiden fick man det. Skitsamma, det är inte det som den här historien handlar om. Ja, så alla måste dra tillbaka till hotellet då. Och killen som gubben Bure delar hotellrum med då, han kallar för Ormen.
Varför?
Jag vet inte.
Nej, det ställer ingen följdfråga som Emil Persson.
Nej, det var jag svag. Jag hade fullt fokus på Bure. När Ormen kommer tillbaka till hotellrummet då. Då rinner det vatten i hela jävla rummet.
Men ut i korridoren eller?
Nej, inte ut i korridoren, men heltäckningsmattan i hela rummet. Liksom, den är dyblöt. Han hör att duschen står på. Ormen, han rusar dit. Birger, han står naken alltså, utanför duschen. Han står mitt i rummet. Har liksom dragit ut slangen från badkaret.
Vad gör han?
Ja, det undrar ju Ormen också. Vad händer Birger? Varför duschar du inte in i badkaret? Det kan jag för helvete inte.
Varför inte då? Måste Ormen undra, eller?
Ja, det är exakt vad Ormen undrar.
Jag är mästare på följdfrågor.
Vad då? Där ligger ölen! Han kylde alltså ner bärsen i badkaret och vill han inte ha varmvatten där. Jag var tvungen att förklara det, kände jag. Jag vet inte, det här kanske inte var 5+. Men de andra två var fan 5+.
Eller? Så jävla svajig historia. Vem fan ska vilja lyssna på det här?
Du mår lite bättre. Eller?
Det här, du kommer inte få någon dagger efter det här. Det är över för dig. Du får ge ut i koppartjuven i Sverige igen. Och du har gubben Engman anekdoter. Varför ännu mer gangsters?
Ja. Men ska vi vika in poddkuken och gå hem eller?
Jag hade igen, ja, nu kör vi då, Alex. Ja,
nu kör vi. Tredje segmentet. Johannes Åker.
Johannes Åker. Det är mitt namn, Johannes Åker.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.